Podplay.
Dödsskjutningarna ligger på rekordnivåer. Unga män i de kriminella nätverken har hamnat i dödliga konflikter. De bär skyddsväst och måste ständigt se sig över axeln. De identifierar sig inte som missbrukare, men pumpar i sig tramadol för att hantera ångesten. Många letar efter en väg ut ur det destruktiva livet. Nu har avhopparverksamheterna större tryck på sig än någonsin tidigare. Ni lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen, med mig, Kim Malmgren. Med mig idag har jag Peter Svensson. Välkommen.
Tack.
Du är verksamhetsansvarig på Passus som är Fryshusets avhopparprogram. Vad är det ni gör?
Vi arbetar med att stötta och hjälpa de individer som vill lämna kriminella gäng, kriminella nätverk. Och sen ser ju det, alla individer är alltid olika, men just att vi jobbar individuellt. Vi skräddarsyr just en behandlingsplanering ut efter den individen. Vi har ett behandlingsprogram på 18 månader med 2 års kostnadsfri eftervård. Så den totala processen är 3,5 år när man går igenom vårt program.
Det här med nätverkskriminalitet, med avhopparverksamhet är någonting som verkligen är på tapeten. Vi har haft rekord i antalet dödsskjutningar nu, både 2020 och 2021. Man pratar om 1500 nätverkskriminella bara i Stockholm och tusentals ute i landet. Du som jobbar nära de här miljöerna, vad är din bild av allt det här och hur har vi kommit hit?
Det är jättetragiskt att vi är där idag som vi är. Samtidigt är det ju någonting som vi har sett, samhället har sett att vi går åt det här hållet. Alltså det, polisen har gjort kartläggningar, det har identifierats under en 20-30 års period. Så någonstans handlar det om att vi har lämnat våra områden. Alltså myndighetsmässigt, näringslivet, det blir egna områden. Och där någonstans måste vi börja jobba långsiktigt, alltså bryta, ta tillbaka områdena. För det är oavsett så är det en liten klick i varje område som styr dem. Och de styr tystnadskulturen, de styr hela området. Alla är inte kriminella där. Men de lever ju där och sätter en skräck just. Så att det är också viktigt att hela samhället kommer tillbaka, går in och tar tillbaka de här bostadsområdena.
Hur gör man det?
Hur man gör, Ingvar Nilsson, Eva Lundmark har gjort Orten bortom våldet. Och där pratar man om en 18-årsperiod. Alltså vi måste satsa långsiktigt. Det går inte att ändra där under ett år. Mm. Och alla aktörer, bostadsbolagen, kommunen, polisen, civilsamhället, föreningslivet. Alltså alla ska gå tillsammans och ha en gemensam målbild. Eller gemensam lägesbild och en gemensam målbild. Sen är det olika faser under den tiden, men det går inte att erövra det här på ett år. Alltså det är ju det viktigaste, det förebyggande arbetet. Det är ju det vi har sett just.
Om man ska börja här idag då, vart börjar man? Vad är den första fasen i detta?
Det är ju en gemensam lägesbild om vad som ska göras så att man sätter en planering ut efter det. Det finns ju alltid mycket man alltså, kan göra hela tiden, men det har gått så långt som du säger så att det är så många individer. Vi jobbar ju med de som är aktivt kriminella och vill lämna den miljön, så att det är ju en del. Alla delar måste finnas, men vi måste också börja jobba förebyggande. 67 år, alltså, ta hand, alltså, det är ju där någonstans vi ska börja.
Mm. Den här klicken du pratar om som är de som styr då de här förorterna där tystnadskulturen, där de parallella samhällen är som värst, där man ser nätverkskriminaliteten har slagit rot. Någonting som jag hör återkommande oavsett om man pratar med poliser eller kriminella själva eller socialhandläggare, det är att bilden som de målar upp av hur de unga männen i den här miljön mår är fruktansvärd, att alla mår jättedåligt.
Ja, det skulle jag vilja hålla med om, just att vi, just vi träffar många individer, vi gör bedömningssamtal, 26-27 år, man säger att man är äldre, man har garanterat PTSD, Man är sönderstressad, man litar inte på någon. Alltså man är utbränd i 26-27 års ålder. Och det är klart att det blir en påtaglig stress för de här individerna. Och samma gäller det så här när man frågar, missbrukar du någonting? Nej. Tar du några substanser? Ja, jag röker cannabis och käkar tram. Men det gör ju alla, så att det är inget missbruk.
Det måste inte.
Nej, det måste jag göra för att överleva, för att klara dagen. Så att må bra i det livet, det är för mig, det är svårt. Alltså du kan inte må bra i ett liv. Dina närmaste vänner blir avrättade. Du blir lurad. Alltså, det är klart att det blir en stress för de här individerna. Samtidigt är det också otroligt svårt för dem att lämna den miljön. Det är deras bröder, det är en tillhörighet. De får bekräftelse. De känner sig att de är ett sammanhang. Och det är det vi jobbar med, att lyfta dem till nya sammanhang med positiva delar i samhället.
En sak jag funderar på, de som kommer till er, vad är deras bild av framtiden?
Vi arbetar också med de som är motiverade. Det är ju frivilligt hos oss, det är inga på tvång. Det är de säger, de skulle vilja säga de flesta, jag vill ha ett vanligt svenssonliv. Jag frågar, vad innebär det? Jag vill ha ett tryggt boende, jag vill kunna ha en fru, barn, vissa vill ha djur, bil, alltså arbete, ett tryggt familjeliv.
Det här med kriminella nätverk, alltså det har ju funnits länge i Sverige. Vi kan gå tillbaka 20, 30, 40 år och fortfarande hitta olika typer av kriminella nätverk. Men det som jag tror att de flesta är överens om är att de senaste åren så har den här problematiken förvärrats. Våldsincidenterna har blivit fler och vi har fler personer som på olika sätt stämplas att ingå i kriminella nätverk och lever den här kriminella livsstilen. Hur märker ni av detta i er verksamhet? Märker ni någon skillnad i de som kommer till er eller hur de beter sig?
Jag tänker sen vi startade 2010 så märker vi att åldern har gått ner. Det var det 32-33 plus minus i ålder. Nu är vi nere på 26-27 plus minus. Nu pratar vi om nätverk, men vi har också kriminella gäng. De växer också parallellt med nätverken. Så det är inte bara nätverken som växer, utan all kriminalitet växer ju. Så att,
och där gör ni avvägningen att gäng, det är mer sådana som är självmarkerande, som har lite mer struktur, eller?
Struktur har också några symboler. Just att det är en tydlig hierarkisk ordning.
Lite mer åt MC-sfären till exempel. Ni kallar kriminella nätverk då, det är lite mer av de här kanske förortsnätverken, man har vuxit upp tillsammans, man är ett kompisgäng som sedan blir en gruppering liksom.
Men i många fall så är det ju media eller polisen som sätter namnet på de här gängen. Och skriver man någonting i media så står det ett namn, sen kommer det gänget, eller då blir det ett nätverk. Men så att det är oftast också när man träffar dem, men jag har inget nätverk eller gäng, det är bara mina barndomskompisar.
Det här med ålder är någonting som jag har hört många gånger, är någonting som påverkar en kriminell vilja att vilja lämna det där livet. Man känner att man har kommit upp i en viss ålder, kanske runt där mitten av, alltså 25-årsåldern, 30-årsåldern, man kanske har skaffat barn, man kanske har gift sig, man har hittat nya saker i livet. När det går ner i åldrarna så där, har man hittat de stora broarna i livet då för att komma till någon annan plats? Eller vad är det som gör att det sjunker?
Jag tror ju det, att det är också åldern på kriminaliteten som sjunker, att man börjar tidigare. Och då blir man ju, blir man utbränd och kommer de här livsgrejerna, saknar det något kanske vid 30. Det är för det är någonstans 28-29 som man börjar tänka på familj och de delarna. Men också blir det att börjar du tidigare i kriminaliteten så går ju också åldern ner då du känner dig utbränd. Så att det är ju någonting i vårt behandlingsprogram som vi också försöker. Ja, men vi lär ju dem, vi hjälper dem. Vi jobbar med kriminella tankemönster, normaliseringsprocesser, moral, värderingar. Så det är olika steg hela tiden. Så att, och det är någonstans att vi försöker hitta nya tillhörighet, alltså ny gemenskap, ny tillhörighet i en bandyklubb. Eller i en dansförening, alltså någonting fritidsintresse, så att man får tillgodose sina basala behov som man ändå har. Och sen bygger man upp med arbete, då har man sitt nätverk där. Sen familj, det är det vi jobbar med hela tiden för, så att vi kan tillsätta nya saker fast det är positivt i samhället för våra klienter.
Hur omfattande är verksamheten? Hur många jobbar ni med parallellt?
Vi jobbar med, som vi har uppdrag på, idag ett 30-tal. Sen har vi också andra som vi arbetar med som inte har uppdrag. Vi har över 150 stycken med arbete inom kriminalvården runt om i landet. Och det ökar ju för varje år, men samtidigt är det viktigt för oss på Passus Fryshuset att vi ska tänka på kvalitet. Så att vi får ju hela tiden, vi kan inte, alltså behovet är mer än vad vi kan tillgodose från vår verksamhet just. Så att det är viktigt att kvaliteten finns och också att vi kan leverera det klienterna behöver.
Vi var inne lite på det. Vem är den typiska personen som söker sig till?
Jag skulle vilja säga att den typiska personen är en ung kille som på något sätt har hittat sin tillhörighet i en destruktiv miljö och hamnat där. För processen att lämna sig alltid olika ut för alla. Alltså, det jobbar vi individuellt för unga så här. Det går ser precis olika för alla, men just bakgrunden till varför man gjorde sina val in i kriminaliteten, det skulle jag vilja säga ser nästan likadant ut på allihopa.
Hur är den?
Nej, men det är också så här att man har inte hittat någon tillhörighet. Man har inte råd att vara med i fotbollslaget längre. Man har föräldrar som kanske arbetar mycket. Man kanske har många syskon. Alltså att man inte känner att man inte har någon trygg vuxen förebild. Alltså som, man har inte någon tillhörighet. Varken hemma eller i någon förening. Och då blir det ju också att... Och det får man också säga att gängnätverk, de är duktiga på att snappa upp de här individerna. Hur många finns det vuxna förebilder i vårat område en fredag kväll? Och hur många kriminella står där? Så att, ja, det är det jag menar också. Det är ju någonting vi ser. Vi måste ju kunna också från samhällets sida fånga upp de här individerna. För det är ju någonstans där vi vill vi vara. Det här har det ju gått väldigt långt när vi arbetar med dem. Så att just den som lämnar ser alltid olika ut. Men bakgrunderna skulle jag vilja säga ser nästan identiska ut.
Hur ser det ut med kvinnor i er verksamhet?
Vi har arbetat med det och försökt nå kvinnor sedan 2018. Vi har fått finansiering av Drottning Sofias skyddshem för att arbeta med kvinnor på anstalt. Jag skulle vilja säga att seminariedagen vi hade hette Det bortglömda röster. Att vi glömmer kvinnorna. De är lika aktiva som männen. Svårigheterna som vi ser är att kvinnorna kan inte identifiera sig som ett avhopp. För de får aldrig vara med i gänget, nätverket. Så att just att de har svårt att identifiera och söka hjälp från våran verksamhet.
Mm, men de är ändå involverade i brotten så att säga.
Ja, det är ju bara att läsa vad som skrivs. Det dyker upp också med kvinnor, men det är också ett mörkertal. Det är kvinnor som lurar ut i många fall män som blir avrättade. Men de syns inte. Det är en man eller pojk som håller i vapnet. Så att de är väldigt delaktiga i otroligt många delar just. Att transportera saker fram och tillbaka. Där tycker jag att vi i samhället ligger efter i det att vi har inte kommit till, tror jag, förståelsen hur kriminella de här tjejerna är. För det, oftast man lämnar någon, man tror att det är flickvän, men de är otroligt grovt kriminella, precis som männen. Och där finns ju Proteinus stöd och skyddat boende som just arbetar med den här målgruppen långsiktigt under ett års tid. Så att det, jag tror att det är många delar. Jag vet att polisen håller på just om kvinnor nu, att det börjar uppmärksammas mer och mer, men vi ligger långt efter i den delen skulle jag vilja säga, att mörkertalet av kvinnor är gigantiskt.
När man har blivit antagen till Passus eller in i er verksamhet, vad har ni för kravbild då? För det jag tänker att om man har haft missbruksproblem, om man har haft problem med kriminalitet, att det är lätt att kanske ta ett återfall, kanske ett litet återfall. Man har begått väldigt grova brott innan, nu begår man något litet brott när man är i verksamheten. Hur ser ni på det?
Först så har vi ett klientkontrakt med åtaganden som klienten ska följa. Också lämna urinprov, inte vara påverkad. Sen om någonting händer, där får vi göra en samlad bedömning med uppdragsgivarna, socialtjänsten och också polisen involverad. Sen beror det också på, så jag vill säga, att vi arbetar individuellt, men om någon återfaller och kommer att berätta det, då kanske det händer. Man kan göra fel. Man är inte felfri. Och den vägen kanske inte är spikrak. Men har vi en annan klient som hela tiden förnekar att den tar någonting, men den är positiv, vi ser på beteendena att det är någonting, då blir det svårt för oss att ha kvar den individen om den inte själv kan erkänna att den har ett missbruk. Då rekommenderar vi sluten missbruksvård i 3 månader. Mm. Så att det är också hela tiden olika. Det handlar ju på om de vill mörka det eller om de vill uppnå ärliga med det, så att säga.
Jag vill måla upp ett scenario här. Jag är då nätverkskriminell. Jag har varit det under några års tid. Jag har klippt de flesta banden med det vanliga majoritetssamhället. Liksom. Jag är på botten och känner att jag måste ta mig ur. Jag hittar passus och känner att nu ska jag ta tag i det här. Hur går processen till, liksom steg för steg?
Vi tar emot, om det är ett samtal, vi försöker alltid träffa individen fysiskt. Det första de får göra är också att skriva under ett samtycke att vi kan utbyta information med myndigheter om vi ska hjälpa dem med flera. Och där gör vi en bedömning om framförallt om det är någonting som vi skulle kunna arbeta med. Sen ser det också olika ut vilken kommun, vilken stad du bor i Sverige. Men då råder vi dem att kontakta socialtjänsten. Ett ärende, öppna en utredning på klienten. Och också polisen har ju lokala avhopparsamordnare men också avhoppare under polisen BOPS, brotts- och personskyddsgruppen. Och de är ju också alltid involverade i våra avhopp. Och det jag vill också förtydliga är att de arbetar för klientens bästa där klienten inte behöver lämna någon information till polisen. Alltså det handlar inte om att du ska träffa polisen för att tjalla, gola på något sätt utan de finns där för att hjälpa. Och det är det jag menar att vi får hela tiden en samlad bedömning. För att om de har en hotbild då måste polisen göra en riskanalys för vi ska veta var vi ska kunna placera individen. Sen är det beroende helt på vilken socialtjänst det är. Har de en fungerande avhopparverksamhet eller ska det utredas i några månader? Så att det ser ju jätteolika ut i våra 290 kommuner.
Hur stora skillnader ser ni mellan olika socialtjänster?
Otroliga skillnader. Vissa vill inte ens jobba med avhopp. Så att det ser jätteolika ut. Men jag vill också säga att där det fungerar det jättebra. Vi har Stockholm, Göteborg, Huddinge. Vi har massa olika delar i Sverige där det fungerar bra, även på mindre orter.
När man känner att jag vill lämna det här livet så brukar man prata om att det finns ett kort motivationsfönster. Mm. Och att det då är viktigt att få tag i den här personen just när han är motiverad och villig. Hur ser du på det?
Det är ju det som är avgörande skulle jag vilja säga. Och det är öppet under en kortare period. Hur längre tiden går, hur mer tappar man ju hoppet och man lever ju under en väldigt pressad situation. Och det är det jag menar med att det ser så olika ut inom olika socialtjänster. För den här individen orkar inte vänta på en 4 månaders utredningstid. Utan sen finns det andra socialtjänster där det går på dagen att få bort dem och placera dem. Så att, och det är otroligt viktigt just med det här motivationsfönstret att vi alla aktörer agerar kring det. Och jag upplever att vi är duktiga på det vi gör, men vi alla tillsammans, det är då också arbetet blir som bäst. Polis, socialtjänst, kriminalvård, andra från civilsamhället, arbetsförmedlingen, men också näringslivet, fastighetsbolag. För att vi jobbar ju med beteendena, vi jobbar ju med förändringar. Samtidigt behöver vi en uppdragsgivare, sen de ska komma ut i arbete, bostad. Så att det är ju som sagt när det fungerar att alla aktörer kliver in just, så att det är då arbetet blir som bäst.
Mm. Arbetar ni uppsökande någonting?
Nej, det gör vi inte. Men det blir ju en form av uppsökande när vi är på kriminalvården. Men vi träffar i grupp på vissa anstalter på avdelningar. Men det är ju de individuella samtalen där vi kan påverka som bäst.
Och hur många av dem som är kopplade till er har ni liksom fångat in när de sitter på anstalt och avtjänar fängelsestraff?
Vi har ju över 150 stycken på anstalt, så att nu har jag inte exakta siffror på hur många som kommer från kriminalvården och inte, men det är en stor andel just som vi får också eller får uppdrag på när de lämnar kriminalvården. Men får inte den här individen ett skyddsnätverk, alltså ett nätverk när den kommer ut samma dag, då är största riskerna att den kommer återfalla samma dag. Så att det är jag menar med att hela kedjan måste ju fungera och det är då det funkar som bäst.
En av de första gångerna jag vet att jag kom i kontakt med Passus, när jag läste om Passus då i något av alla fall som vi håller på att arbeta med som kriminaljournalister. Det var en man som var nätverkskriminell från Rinkeby som satt av ett fängelsestraff. När han kom ut så drev han ett mål i förvaltningsrätten för att han ville få hjälp av Passus. Men hans stadsdelsnämnd sa att du får gå istället in i den polisiära avhopparverksamheten. Det ville han inte för att han kände inget förtroende för polisen. Detta tröskades igenom förvaltningsrätten och kammarrätten utan att han fick rätt då till den här passushjälpen. Det slutade sen tragiskt nog med att han blev mördad. Och jag funderar på hur svårt har ni att få socialtjänsten att skriva under på att de som vill ha er hjälp ska få den?
Det ser så olika ut. Det finns de socialtjänsterna som är fantastiska. Alltså det är det som är ett problem. Och det är också det som blev ett fiasko med punkt 33. Att de inte följde upp med den här nationella avhopparverksamheten.
Det är då alltså i regeringens 34-punktsprogram om hur de ska stävja gängkriminaliteten. Så hade man ett förslag på att införa ett nationellt avhopparprogram.
Ja, som har utretts under 4 års tid. Så att, och det är den här biten som är, det är väl den jobbiga biten i vårt arbete just. Det är inte lätt att höra om den här historien. Och tyvärr så måste jag säga att den här killen inte är den enda. Det blev massmedialt just kring den här killen. Men det är inte den enda killen som har blivit avrättad som inte har fått hjälp i tid. Så att, ja.
Hur känns det? För ni arbetar ju så nära detta.
Vi behöver ju individuell handledning i grupp, för att det är ju klart att har vi jobbat med en individ, träffat under en period och så sen går det inte vidare. Och nu säger inte jag att det behöver inte vara våran verksamhet som hjälper individen, utan det kan vara någon annan, bara individen får hjälp så att säga just. Och ja, det är klart att det är klart att det känns, det blir smärtsamt. Och jag tänker på individen, jag tänker på individens anhöriga, alla runt omkring han, så det är inte just bara oss det är smärtsamt för. Samtidigt med det jag arbetar med så har vi också lyckats med så många individer, så att det är det som ger mig glädje i det här och att jag vill fortsätta med det.
En annan infallsvinkel i detta, det har jag stött på människor till och med nu när jag har sagt att vi ska spela in det här avsnittet. Människor som är skeptiska till den här typen av avhopparverksamhet, att de kriminella, de blåser de bara, de vill ha en bostad eller de vill ha någon fördel, men de är egentligen inte motiverade. Vad är din bild där?
Vi har ett avslutningssamtal efter 18 månader när de går in i eftervård. Det alla klienter säger som har fullföljt programmet säger att det här är det värsta de har gjort hela deras liv. Men de säger också att det är bästa. Vi tar cirka 1,5 miljoner under de 18 månaderna betalt. Slår man ut det med våran eftervård på 3,5 år så blir den summan 1143 kronor. Vilket är den billigaste verksamheten. Men då har vi också en individ som är en produktiv samhällsmedborgare. Betalar skatt, blir inga mer brottsoffer, inte mänskligt lidande för den och den individens anhöriga. Från dag ett som vi får en individ så blir det en ekonomisk samhällsvinst för att de kostar mer när de är aktivt kriminella. Så att jag är skeptisk, alltså typ, så att vårat program är ju, alltså det handlar ju om att ändra hela deras identitet. Vi har klientkort, de har ju åtaganden, så att det handlar ju om att de ska leverera, att de kan ju inte, och det är det också, vi har ju, som jag sa, polisen är med ärendena. De ser med en gång om de begår brott, hänger med kriminella. Så att vi har väldigt starka, alltså, kvalitetskontroller på våra klienter. Med alla de som vi samverkar med. Så att det är också, tänker jag, att hur vill vi att det ska se ut? Finns det något annat alternativ att få bort dem? Och att de blir en produktiv samhällsmedborgare? Ja, kör. Men samtidigt så måste vi kunna hjälpa de individerna som vill hoppa av och bli en produktiv samhällsmedborgare.
Den här siffran då, 1143 kronor per dag, den kan ju ställas gentemot vad det skulle kosta att ha dem kvar kvar ute på gatan eller kvar i kriminalitet. Och då finns det ju nationalekonomen Ingvar Nilsson som blev uppmärksammad i höstas när han var med i Agenda, för han hade räknat på vad en gängkriminell individ kostar. Siffran som han hade kommit fram till då var att en gängkriminell under 15 års tid i snitt kostar 23 miljoner kronor. Och om det är en väldigt våldsintensiv individ så kan den siffran vara så hög som 90 miljoner kronor.
Ja, jag skulle vilja säga att bägge siffrorna är låga. Han har gjort ett fantastiskt arbete, Ingvar Nilsson och Eva Lundmark. Den är också snart 10 år gammal, så det blir mer brott under tiden. Så jag tror också att summan har ökat, men oavsett, vi gjorde ju den tillsammans med Ingvar och Eva, och det var ju för att belysa kostnaderna, för vi var ute och pratade om att det blir mindre brottsoffer, mindre mänskligt lidande. Men då var det ingen som ville hjälpa till ändå. Och det är ju det också som blir, när vi arbetar med det här, det är ju det som blir våra utmaningar. För att vi upplever också att samhället, näringslivet, sjukvården vill inte ens ta i de här individerna med tång. Vi har problem att hitta terapeuter. Det där avhopp, hotbild, nej tack. För de ser som, det blir en risk. Ska vi hjälpa den här individen ut i arbete? Nej, det är en gängkriminell nätverk. Så att det är också någonting som synen, man kan tro och tycka och tänka hur mycket man vill, men om vi alla bidrar på något sätt till en förändring och hjälper till, så skulle det gå också mycket lättare. För att det är mitt jobb, vårat jobb att stångas med att försöka få ut dem i arbete, för att försöka få in dem på olika grejer. Det är ett stort, alltså ett stort motstånd hos väldigt många. Samtidigt så är det här vanliga individer. Jag tror inte att någon, vi alla föds nakna. Jag tror inte att någon föds kriminell, utan att vi skapas på olika sätt. Och är det föräldrarnas fel? Är det den individens fel? Eller det här området har hela samhället lämnat så att kriminaliteten har ökat. Blir inte risken då större att fler kommer in i kriminaliteten? Mm. Så att jag tycker också att det är många delar. Det är lätt att skuldbelägga, men någonstans vill jag att också individer tänker på vad kan vi göra istället, vad kan vi bidra med?
Du var inne på det där, föräldrarnas roll. Det är ofta någonting som dyker upp i debatten, att många tycker att föräldrarna borde ha gjort mer för att hålla ungdomarna borta från den här typen av kriminalitet. Vad är din syn på föräldrarnas roll i allt detta?
Vi har på Fryshuset kostnadsfritt anhörigstöd. Målet och forskningen visar att vi ska nå föräldrarna när de ser ett tecken på deras barn. Det är 10, 12, 13 års ålder. Då är det föräldrarna som kan påverka det bäst, se det först. Men har inte föräldrarna rätt verktyg så kommer de så möjliggöra för individen. Så att jag tänker så här också, att lägga det på föräldrarna. Det är så här, har man många syskon? Jobbar man mycket? Alltså, det behöver inte vara, eller är det en missbrukande familj, eller är det en rik familj men de ser inte barnet, barnet känner ingen tillhörighet och söker sig någon annanstans. Det är kanske lite svårare om man bor i ett välbärgat område, men om du bor i ett utsatt område, utvecklingsområde skulle jag vilja säga, och kriminaliteten är så utbredd, ska föräldrarna att låsa in sitt barn? För barnet måste ju någonstans få gå ut. Föräldrarna kanske inte har råd att betala fritidsaktiviteten. Så vad ska barnet hänga på gården? Och där står kriminella. Vad är samhällets vuxna förebilder? Vad gör vi?
Vad kan man göra där?
Det var lite det jag var inne på innan. Alltså, först och främst måste man ju göra en lägesbild och ha en långsiktig planering med alla aktörer. Och sen är det olika faser. Men att det handlar ju om att synas mer, att ta bort tystnadskulturen, vara närvarande, minska kriminaliteten.
Något som polisen har pratat mycket om i samband med att man har fått loss alla de här krypterade chattarna de senaste åren, det är att man har kommit åt personer som man menar är högt upp i hierarkierna i de här nätverken. Människor som har stort inflytande i den lokala kriminella miljön. Och man har beskrivit det som ett andrum. Nu kan vi jobba mot rekrytering. Nu kan vi stävja den biten av det. Hur ser du på det?
Det är jättefint att polisen tänker så. Men är det polisens uppgift att jobba förebyggande? Ska polisen gå som fältare? positiva förebilder i området. Alltså oavsett, alltså tanken är god, men de hålen kommer fyllas. För så fort det försvinner ledande gestalter så kommer det komma nya. Så att ska polisen gå och sitta med 6-7-åringar som håller på att hamna snett på dagis, är det deras uppgift? Eller ska de vara i skolan? Vi får inte glömma av skolan. Så att jag tycker någonstans att det är vår allas uppgift. Men det är också lite det här som blir fel. Nu ska polisen satsa på förebyggande. Övriga samhället satsar på något annat. De är inte med. Så att någonstans behöver alla aktörer kliva in och göra en gemensam satsning med en gemensam målbild.
Till syvende och sist, så hur man tacklar allt detta är ju politiska frågor. Och de kriminella nätverken har seglat upp som en av de hetaste frågorna i svensk politik. Alla partier vill vara handlingskraftiga. Man pratar om att knäcka gängen, ofta med förslag som innebär tuffare, strängare straff. Vad tycker du om den typen av åtgärder?
Det är klart att man ska bli dömd för sina handlingar. Men någonstans finns det ingen forskning som påvisar att det fyller en funktion. Det blir en kostnad. Kriminalvården är redan dubbelbeläggd. Istället för högre straff ska man inte kanske kolla på innehållet. Vad får de i kriminalvården? Hur kan vi hjälpa dem där? Hur kan vi få dem att sluta med brottet? För om de sitter 5 år eller 10 år och vi inte får dem att sluta med brottet, så kommer de ju fortsätta. Så någonstans måste ju målet vara att få dem att sluta bli kriminella, tänker jag. Men då är det ju helt andra insatser och helt andra kostnader.
Det finns ju folk som sitter hemma i stugorna. De tar del av allting som sker i de kriminella nätverkens spår. Det är dödsskjutningar, det är förnedringsrån, utpressningar med mera. Att man då vill locka människor ur kriminalitet med morot snarare än piska. Kan du förstå att det sticker i ögonen på folk?
Ja, men det sticker ju i ögonen på dem som inte har någon kunskap om vad det innebär. För jag förstår inte vad moroten är. Är moroten att de blir en produktiv samhällsmedborgare och mår bra och inte är kriminella, inte gör förnedringsrån, inte utpressar? Eller vill vi att de ska fortsätta? Så att jag kan inte förstå riktigt vad moroten i det hela. Och som jag sa tidigare, det är klienterna säger att det här är det värsta de har gjort i hela deras liv. Men det är också det bästa. Så de får ju också uppoffra. De får ju byta stad, de får uppoffra sina vänner, sin familj. Så att där jag tror att det handlar om bristande kunskap. För att vad jag vet så är det ingen gängkriminell som lämnar, som får en lägenhet, ett jobb, utan kanske om 13 månader. För att då måste du ju arbeta, för även om du lämnar kriminaliteten så tänker du kriminellt. Du har kriminella moralvärderingar, PTSD, terapi. Alltså det är så många delar som Passus på Fryshuset arbetar med, som vad heter det, klienterna får vara delaktiga i för att de ska kunna förändra sina beteenden.
Hur ser ert facit ut av de som har varit hos er, gått igenom era behandlingar?
Vid Linnéuniversitetet, Torbjörn Folksby, Kristin Alm gjorde en utvärdering på våra arbetsmetoder som släpptes 2021. Och att det är fungerande arbetsmetoder går i linje med forskningen. Våra uppdragsgivare är positivt inställda. I och med att den är gjord från 2015 så blir det, och vi har 3,5 års vård, så blir det för tidigt att göra en procentuell utvärdering. Däremot så skriver Torbjörn och Kristina att det ser positiva resultat, det ser bra ut. Men tanken är om några år att ta och se procenten som vi lyckas med.
Mm. Om du fick ändra någonting just nu, antingen i ert arbete eller i som berör de kriminella nätverken och allting som sker runt det, vad hade det varit då?
Nej, men det är lite det som jag var inne på, att vi alla tar vårat ansvar i det här och inte skyller på varandra. Det finns ingen sån här att vi ska skylla på det partiet eller på polisen eller kriminalvården eller föräldrarna. Vad kan vi alla bidra med? Hur kan vi förändra det här tillsammans? Och det är också viktigt att näringslivet också kliver in och gör sin del i det.
Det blir ofta en dyster bild när man pratar om nätverkskriminalitet. Men det är också ett ämne där det sker mycket förändring hela tiden. Många satsningar. Vart tror du att vi är på väg om du blickar några år framåt? Kommer det bli bättre? Kommer det bli sämre? Vart tror du vi står då?
Ingenting kommer ju bli bättre om vi inte agerar och gör någonting åt problemen, tänker jag.
Mm. Känner du hopp?
Ja, det är klart jag känner hopp, och vi arbetar med så många och jag har sett så många förändras, så att det är det som ger mig glädje. Och det hoppet som jag har, det är att det är en, som du säger, en het diskussion, en het debatt. Någonstans hoppas jag bara att alla kommer till insikt och använder sig av det som fungerar, och också att alla partier går samman, för att det är en 18-årsperiod, det är en 18-årsplan minst om man behöver göra en satsning. Det funkar inte med ettårssatsningar, tvåårssatsningar. De visar att det blir sämre resultat i området efteråt. Så att det är väl mer det att man satsar.
De här killarna som har gått igenom ert program, har du någon kontakt med dem efteråt? Hur ser det ut?
Ja, det beror på vilka, alltså det är vissa man mer kontakt med, vissa man mindre kontakt, men det är oftast när någonting händer, de får barn, skaffat hund, gifter sig, ja, och ringer och är tacksamma helt enkelt.
Mm. Vad säger de om livet? Hur ser livet ut efter dels då gängkriminaliteten och sen efter avhoppet? Lyckas de återgå liksom till det som är den här vanliga livet som du pratade om tidigare?
Ja, det är det som är så här. Jag hade velat ta en sån för- och efterbild just. Men det sker ju en yttre förändring, det sker en inre förändring. Och vad heter det? De ändrar ju, det blir ju hela deras, alltså livsstil, personlighet ändras just de här individerna. Så att det är som vilken fungerande samhällsmedborgare som helst. För att någonstans var de också barn. Och vad heter det, sen att det formades, de gjorde fel val i livet. Men det gäller ju att återgå till det normala. Så att jag säger att det funkar. Jag tror på vårt arbete, ja.
Avslutningsvis, om man är en kille i säg 25-årsåldern, man har levt ett nätverkskriminellt liv i några år, man har skaffat sig konflikter både till höger och vänster, man går runt med skyddsväst på sig, man vågar knappt visa sig ute för man vet vad som kan hända. Man isolerar sig och man känner sig utbränd, trött och har tappat hoppet liksom. Vad tycker du man ska göra då?
Jag tycker att man ska kontakta, alltså avhoppa verksamhet, någon annan verksamhet, vad heter det, sina anhöriga, socialtjänsten, polisens avhoppa verksamhet, beroende på vilken kommun du lever i så att säga. Mm. Och samma gäller ju också att vi inte får glömma av att det gäller ju också för kvinnorna. Teaterfryshuset kommer nu släppa den 10:e en teaterpjäs, Fuck alla, och det handlar just om kvinnor i kriminaliteten.
Men då tar vi de avslutande orden med att det finns hjälp att söka för den som vill det. Peter Svensson, tack för att du ville komma hit.
Tack för att du fick komma.
Ni kan höra ett nytt avsnitt av Krimrummet nästa vecka. Vi hörs då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.